Vildmarken podcast. För dig som älskar jakt, fiske och friluftsliv.
Dressören och instruktören Mattias Westerlund från Hundskolan Vision har hela världen som sin arbetsplats och fortsätter oförtrutet att hjälpa hundförare och hundar där ute. Nu har han landat i Värmland och i vår först dagen väldigt stora poddstudio. Välkommen hit Mattias.
Tackar, tackar.
Hur mår du idag?
Fantastiskt, och vilket fint ställe ni har här.
Ja, ni som lyssnar på det här, vi sitter alltså inne i själva skjutbion på Vildmarken Skytte och Eventcenter. Du verkar nöjd. Hur är ditt eget skytte? Är du en duktig skytte eller behöver du träna lite idag?
Man kan ju säga så här att man ska alltid träna skytte. Och med den här stora duken här så blir ju det här, det ska bli spännande att skjuta någon serie här sen.
Mm, häftigt. Du ska hänga med oss här under dagen, så det kommer bli mycket Mattias innehåll idag. 25 minuter ska du utanför. Du tar inte ens på dig jackan när du lämnar bilen. Det här är vardag för dig.
Ja, precis. Du vet, det var ju i Lappland. Vi hade ju håll i det. Min granne var i Expressen där. De hade nästan 50 grader kallt. Ja. 49 grader kallt. Och min närmsta granne då, han är ju 6 kilometer bort.
Okej, så det här är nästan vårtjänsterna du kommer
ut. Det här var ju vårtjänster då. 27 i bilen från Göteborg. Så.
Ja, för du lever och bor i Arjeplog uppe i fjällen. Där berättar det sig som ett vykort när man tittar på dina sociala medier. Berätta om din hemmaplan.
Precis, man kan ju säga det där är ju liksom en dröm som gick till verklighet och få vara, tänkte jag ha då, där jag byggt upp hundskolan. Det är liksom en privat udde, det är 6 kilometer till närmsta granne. Det är sjö och fjäll på flera sidor där jag kan jaga direkt från gården. Och sen då småviltsjakten har jag hela vägen till norska gränsen. Så att det är ju ett fantastiskt, det är byggt bara för hundträning och det. Men det betyder ju också att jag måste vara mycket på resande fot såklart.
Ja, jag förstår. Du ser alltid oförskämt färskjut, och det förstår jag med den naturen runt omkring det. För du berättade att dina frukostvanor var lite intressanta. Ska vi slå ett slag för det?
De kanske är lika. Det här är ju då, om man ska prata frukostvanor, så är det ju då frostisar och päronfil. Men tänk er frostis, nu tänker ni så här, det här är nog kanske onyttigt. Men du vet, det är 33% mindre socker i det. Mm. Så det är en perfekt start på dagen.
Vi har ju ingen sponsor för det här poddavsnittet ännu, men vi ska rycka lite trådar så småningom. Men du har alltså ätit frostigt på Grönland och så vidare, berättar du?
Ja, alltså jag har nog hållit mig med den här frukosten under säkert 12 års tid. Ja. Så att jag har haft med mig de här frostispaketen halvvägs till Nordpolen på någon segelbåt i Kroatien och i Afrika. Så att de har hängt med. Men en bra frukost. Mm. Och det börjar egentligen för det här att kunna, om jag äter den på morgon blandat med filet, så kan jag gå i princip hela dagen i fjäll, så äter jag när jag kom tillbaka. Mm.
Är du en vanlig människa generellt? Så.
Nej, utan jag är ju klart, jag är på så många olika ställen och med mitt jobb, så att jag kan äta allt från ett kex på morgon till en continental breakfast till de här frostisarna. Mm. Så att.
För det var det jag tänkte lite, att du, ingen dag är väl en andra lik för med ditt yrke och så vidare. Då kanske det är viktigt att ha en trygg start på morgonen, men det är inget så måste för dig.
Nej, det är det ju inte. Men man kan ju säga så här att den likheten som finns, det är ju människor och hundar, eller i alla fall hundar, som är liksom den röda tråden. Men sen kan det vara väldigt olika hur det ser ut och vart jag är någonstans.
Mm. Innan vi drar igång på riktigt, så vill jag gärna tacka dig för allas vägnar för allt du har gjort för magasin Vildmarken genom åren. Vi pratade lite om det. Första numret kom ut 2016. Och du har också varit med sedan 2016. Det är ju helt otroligt.
Det är det. Jag tänkte vad tiden går, så att säga. Och att, precis, och er fina tidning vars den har tagit, och lära känna hela gänget och läsarna där ute har varit mycket, mycket intressant.
Vi uppskattar verkligen dig, det hoppas jag att du känner. Jag känner mig alltid lite tjatig när jag kontaktar dig. Vill du vara med i nästa nummer och så vidare? Du är en upptagen man, men vi uppskattar dig så länge du är med. Hoppas du är med framöver också.
Tackar, tackar.
Och vi nämnde Arjeplog. Är du född och uppvuxen där också?
Inga som helst kopplingar dit, utan jag hittar liksom ett paradis som efter mycket om och men kunde bli mitt, så att säga. Och Så jag har utan jag hade varit mycket i fjälls där, men jag har inga kopplingar dit. Och det är ju bra så att säga många gånger, kanske ibland då inte ha någon koppling, för då är det ingen som kan reta sig på en morfar, en farfar eller en brorsa eller så vidare.
Nej, du fick börja om.
Precis.
Du fick börja om. Men beskriv naturen lite runt omkring. Som sagt, vi har bara sett bilder. Det ser, vi borde göra ett hemma husreportage någon gång. Det ser magiskt ut.
Precis. Man kan ju säga att jag har ungefär kanske 60 meter till en fjällsjö som är runt, och det är ju en udde ut. Jag är ju helt själv på den där udden på hundskolan där. Jag har åkermark för hundträning. Jag har så att det är lätt för att träna hundar som ska simma, vara i vatten. En dirigering med retrievers. Tänkte jag behöver aldrig lägga spår i skogen eller på myrar på samma liksom ställe, utan jag kan hela tiden byta det. Det finns riper och tjäder och älgar gå omkring på gårdarna. Nej, så det är ju verkligen ett paradis, måste jag säga.
Du kommer aldrig lämna, det hör jag där.
Nej, inte så länge som jag kan vara kvar på det sättet. Absolut.
Men du sa att du är mycket på resande fit, men tar du också emot mycket folk där hemma? Sker mycket träning där hemma också?
Det eller? Är ju mycket träning där hemma också. Det är mycket folk som kom på kurs bara för att det är byggt speciellt för det där då. Och tänkte både skogsträningar och fjällträningar och privata träningar. Så det är ju mycket som går ut därifrån. Men sen är jag ju också runt och på andra ställen. Mm.
De dagarna du är hemma, hur brukar en sån dag se ut?
En sån dag ser ut att jag vaknar oftast kanske vid 6. Och så sen så tänker jag att vad skönt att jag är hemma och inte är på ett hotell. Och så sen så ta en kaffekopp, titta ut om jag ser något vilt någonstans som går omkring. Njut av den där kaffekoppen. Sen ät frukost, och den har vi varit inne på här. Och sen så, beroende på vilken hund som, eller vars de hundarna är då, så är det så att kan jag ju bara släppa ut dem genom att det som sagt var 6 kilometer till närmsta granne, och så släpper jag ut dem. Och sen har jag även ett av kanske Europas modernaste dressyrstall, tänkte, där man har där klienter lämnar in eller kunder lämnar in deras hundar. Då oftast är det en hund som jag tränar mot ett specifikt mål. Men också att det finns möjlighet för dem, kan man säga, som är kanske extra noggrann om de ska åka iväg och ha sin hund där. Även om man kan lämna den till syrran eller brorsan eller mamma eller pappa, så kanske man inte vill egentligen att de ska lära sig några ovanor. Så då är det att ta hand om dem, gå ut med dem, träna dem.
Vilken dröm att kunna lämna hos Mattias Westerlund när man ska iväg på äventyr.
Ja,
det låter dyrt.
Nej, det är det inte just den delen. Nej, utan men man kan säga så här, just också det att det är klart, tänker så här nu, ni var inne på det också med det här med skotträdsla eller tänkte raketer. Där hade jag ju nu, genom att jag kan styra att det inte skjuts eller skjuts hos mig, så hade jag några sådana hundar över nyåren nu. Och det är klart att det är just det där, det är ljudisolerat, det är långt från det som är, och det är klart att det underlättar mycket för dem, och då kan de också njuta själv. Det är ju det som kanske har varit problematiken ibland i det moderna samhället, att det skjuts längre eller under längre perioder eller så vidare.
Jag intervjuade ju en hundpsykolog innan som jobbar mycket med ljudvaccinering. Hon sa att under en livsperiod så 50% av alla hundar drabbas av, blir ljudrädda med tiden. Jag vet inte vad du har för kommentar till de siffrorna. Men
precis. Jag säger så här att det är ju, ljud kan ju liksom en hund ta till sig lätt positivt eller negativt. Och det är ju en signal. Och det är ju också hur man beter sig där omkring när ett ljud kom, alltså föraren. Om vi säger så här att hunden blir rädd för att det kör förbi en bil med en släp eller det skjuts en raket. Om hunden då vill fly bak i kopplet och så tittar man den i ögonen, då har man direkt förstärkt rädslan. De flesta människor eller ägare av en hund kommer ju att göra det. Så hör man det här. Det man ska tänka på då, att om hunden flyr bakåt i kopplet, visst, man kommer att titta på sin bästa vän, men att man så snabbt som möjligt försöker hålla sig lugn, gå i den riktningen, och inte ta kontakt med hunden förrän den är tillbaka som Piffe brukar se ut. Det betyder alltså fly Piffe bakåt i kopplet, sträta och så säger man så här, men lilla vän, det var ju bara en lastbil. Då förstärker man rädslan och då kommer det ta längre tid att komma över det. Ja. Och det gäller allt, båtar så vidare också. Mm.
Intressant. Vi kommer lite mer till inlärning och så vidare framöver. Men jag tänkte börja med hur jakten och hundintresset kom till dig. Och jag vet ju, för jag har ju pratat med dig tidigare, om att grannarna hade mycket att göra med båda de intressena. Både hund och jakt. Ska vi börja med jakten? Hur kom jaktintresset till dig?
Jaktintresset kom ju genom hundarna, kan man säga. Jag hade ju, det fanns en granne där som hade liksom en engelsätt. Den där engelska sätten var ju fantastisk, tyckte jag, och han tog bössan och gick upp i skogen, och hunden var ju också som liksom en karikatyr ur det att han liksom gick bakom för huset, gick på, och så ville han liksom gå över till grannens gård och så vidare. Men jakten som sådan var att genom att jag var så pass liten och man skulle gå ganska långt, eller oftast på de här, både på skogsfågeljakten och fjälljakten är det ju så. Det här är ju Norrland då.
Det är inte ultimat för en 6-7-åring kanske?
Kanske inte är det alltid så där. Så att jag hade väldigt tur. Jag var ju mycket på Brukshundsklubben redan som liten, och där tränade de sina hundar och tog med mig. Och då fanns det en kvinna där som hade stövare. Hon sa så här: du ska få följa med min man. Så det var där man kan säga att det riktigt började. Jag fick åka ut med stövare, sitta bredvid braser, titta efter spår, titta på tappt upptag, och klart som liten svårt att kanske vara tyst i skogen, så då när väl det här viltet, haren kom här eller räven, så var jag snabb och sa titta där, ja då kastade de, och så blev det.
De hade ett stort tålamod med dig.
De hade ett mycket stort tålamod.
Det kändes också som en bra skola att du fick vara med.
Fantastisk skola. Och jag måste säga, det är också Stig här som verkligen tog med mig en ängels tålamod och tänkte ta med den här lilla killen ut på det här hela tiden, varje helg till exempel, och som sagt var så många jaktsituationer, för jag förstår, för när världen där haren kom, titta där, ja då kastade han ju.
Har du något speciellt minne från de stunderna?
Det finns ju, det finns så många egentligen, men någonting som jag alltid har, ett vilt som jag liksom fascineras av, det är ju räven, även om den äter upp mina fåglar, men just jag ska slå ett slag för egentligen rävar. Jag tänker så här, ska man också bli en duktig jägare, då ska man jaga rävar. Och just tänkte den här, jag står här, jag är ganska liten, här hör man hunden driv, det kom närmare, närmare, jag hör liksom hjärtslaget från min eget hjärta, men det låter också liksom i öronen, det är snö, vi har plumsa upp och här uppe ska den här komma. Och så rätt var det är från liksom skogsbrynet, så stannar det till en fullpälsad vinterräv som står där i den här gnistrande snön. Se på oss några sekunder och sen kasta och försvinna in, och sen kom hunden och det blir ett fortsatt räv. Det är en sån där stark, ja.
Ett minne som har bestått.
Det har bestått länge, det.
Ja. När fick du din första egna hund? I tonåren eller?
Jag fick min första egna hund, jag hade ju tjatat om det där länge, men det var ju då man skulle bli större, så att jag fick min första egna hund, och det var en blandras, det var jag var nog 15 år här.
Okay.
Och då fick jag en blandras mellan Norrbottenspets och stövare.
Mm.
Och den var lika spretig i sin jakt som det var en blandras.
Ja. Jag har själv en son som börjat tjata om hund nu. Mm. Det kan vi ta en fråga när vi ändå är inne på ämnet. När tycker du det barn är mogna nog att skaffa en hund? Alltså det är många föräldrar som har barn som tjatar om hund, som, där det kanske framförallt är de små som vill ha. Liksom. Mm. När tycker du att det är rätt läge?
Alltså här vill jag säga att det är väldigt, väldigt individuellt såklart. Men såklart. Har man det jag tyckte bästa att göra, då försöka, har man en granne, en syster eller kanske en uppfödare, att man får åka med barnen dit. De får liksom prova på att ha en hund. Både för att se vad det är, att det är inte som någonting bara gå över. Men också förstå, alltså ett djur kräver ju ansvar så att säga. Men just det där att man kanske få provgå ut med en hund, man för med som förälder, man är med när man ska mata dem och så vidare. Så det, jag tycker inte man kan säga att det finns en specifik ålder. Nej. Utan det är mer att man verkligen tittat att barnet är verkligen intresserad av det. Men då måste man ju också, som du vet, som förälder då också liksom avsätta lite tid så att det verkligen också bara blir. Visst, man kan gosa och gulla med en hund och det ska man göra. Men man kanske ska ha ett mål med den också. Mm. Att den ska vara lätt att ha i vardagen och så vidare.
Jag blev ju utskrattad här på redaktionen, för när jag och min familj var i Sälen så hyrde vi en husky.
Ja, just det.
Under 4 timmars tid. Och den tyckte inte om oss. Den bara drog. Mm. Så det var ingen rolig upplevelse för någon av oss. Mina kollegor tyckte jag var tokig som hade betalat för. Vi har ju massa hundar här. Kunde ni låna dem istället?
Ja, precis.
Men då fick vi känna på. Men husky kanske är lite, kanske inte den mest hundvänliga att ha att göra med. Den,
precis. Man kan ju tänka så här också. Det beror ju lite på var man är. De är ju mycket för såklart, de där, både huskies och
städhundar.
De är starka, men själva idén är ju inte alls så dum egentligen, att man kanske kan hyra en hund, men förstå, eller om man har någon man kan prova och känna med, men man kanske ska då välja.
Nej, den avslutar färden med att hoppa fram i framsätet när vi närmade det. Oss hemmet där. Så det var traumatiskt. Men det, tonåren var i alla fall då där ditt hundintresse tog fart på allvar, minns jag att vi har pratat om tidigare. Och det ledde ju dig vidare in i studier och så vidare. Statens hundskola i Sollefteå, det är ju intressant. Där skiljer du dig från många. Berätta om det. Det var inte alla som kom in där.
Nej, precis. Alltså man måste nog backa bandet lite. Då man kan ju säga då att före det så var det så att det började ju då här med hundintresset. Jag hade hundarna. Men sen också då att jag hade turen. Man skulle då börja göra ett pilotprojekt, hette det. Det var det att ungdomar som var väldigt, väldigt intresserade av jakt skulle finnas ett speciellt jaktgymnasium.
Just det.
Och det var ett riksintag då, så det fanns bara, det var 10 platser och jag fick en av de platserna.
Varför bara 10 platser?
Det vet jag inte, utan Nej. Det var väl som när man skulle göra det som ett projekt till att börja med, så okay. Att säga, på det sättet. Och det var ju fantastiskt med tänkte hela jaktindustrin, outdoorindustrin ställde upp. Det här var då i Ryssby, som det hette, så att säga, i Småland. Med viltmästare till lärare, och det som var själva tanken var ju då att man skulle kunna gå kortare period på ett gods eller någon annanstans och sen komma in på Östermalma till exempel, eller Kalö i Danmark. I den svängen också med mitt hundintresse och från norr, så träffade jag en som heter bland annat Bengt Rödset, som var en av de stora, kan man säga då, yrkesdressörerna på den tiden och vunnit Spaniel SM flera gånger, så att säga, med sånt. Så då var jag mycket med han under den perioden, och då blev det ännu mer, och han sa alltid till mig så här: du måste till hundskolan, det är dit jag skulle vilja komma själv om man liksom inte hade familj och så vidare. Men hundskolan var ju väldigt mycket tjänstehundar, alltså polisen, militärens och så vidare. Men jag tänkte att han är ju så han lyckas då få in mig där på en praktik. Och då gjorde jag en praktik där på 5 veckor. Och då minns jag att de sa liksom: unga herr Westerlund, skulle det här kunna vara något intresse för dig? Ja, det var ju egentligen mer tjänstehundar, och jag hade fått jobb då i Skottland på ett gods, så jag var på väg dit. Så jag tackade i princip nej. Men sen ringde de efter sommaren där och sa de liksom: unga herr Westerlund, hur var det nu med det här? Och då var det så att mitt arbetstillstånd inte hade kommit till Skottland. Och då sa min far att du åker liksom ingenstans utan ett sånt. Nej. Och då tänkte jag, då hoppar jag på det här.
Okay.
Så då hoppar jag på, kom in här tillbaka till de som jag hade gjort praktiken med. Så det var ju med facit i hand var det ju en fantastisk skola. Mm. För tänkte de som inte liksom har ett starkt hundintresse, jobbar med något annat, jaga eller kanske tävla då på helgerna och liksom lägger sin fritid, utan de här var då att de bara skulle dressera hundar från klockan 7 till klockan 18.00 och jobba med det där i 40 år. Mm. Så det var ju den absolut bästa skolan som man någonsin kunde få.
Och jag minns att du ville, du var som en svamp, du ville vara på alla avdelningar och du sög in hela utbildningen så, eller?
Precis, jag ville liksom vara driven, jag ville liksom både vara på skyddshund, jag ville vara på militärpolisens, jag ville vara på narkotika, jag ville vara på ledare, jag ville vara på rehab. Oftast var det så att man var liksom på ett område och där stannar man ganska länge. Mm. Så att det var väl det de hade tänkt för mig, men jag fick som jag ville. Så att det var...
men du hade alltså friheten att gå runt och ta in allt. Och menar, dygnet tar 24 timmar. Hur minns du studietiden så sett?
Precis. Om man
sov du något?
Precis. Man kan säga så här att det var ju väldigt mycket hund. Jag jobbade med det här, får vara med de här. Men sen var det också det att jag ville bli liksom fortsätta att utvecklas. Så då blev det ju så att när kanske andra var ute och gifta sig och skaffa familj, då satt jag på kvällar och helger också och fortsatt med det här. Alltså, hur kan man göra det mer effektivt? Hur kan man träna? Vad är det vi är bra på? Vad är våra svagheter? Finns det andra inlärningsmodeller och så vidare? Mm. Och så har ju sen de här koncepten med webbdog-filmerna till exempel, den har ju vuxit fram av kunskap som har funnits, forskning, men också nyheten att jag ville hela tiden framåt, det här med att träna i små steg, att hundar lär i små steg, visionsriper, avansplattor, allt det är ju liksom en del att man inte vill stanna upp, och det vill jag fortfarande.
Ja, för redan innan du hade avslutat utbildningen så visste du att Hundskolan Vision skulle bli nästa steg, eller hur var det?
Nej, det kan man inte säga. Det visste jag inte, utan jag var ju liksom på... Vi jobbar ju på, man kan ju säga att stora delar av hundskolan, det blev ett politiskt beslut att den skulle liksom först fortsätta, men sen blev det ett politiskt beslut att försvaret skulle vara för försvaret, polisen för polisen och så vidare. Tidigare var det ju så att alla hundar tränas då på hundskolan, så gick de ut till de här olika, som vi kallar det då, A, B och C-stall. Till exempel C-stallet var skyddshundarna och A-stallet var tid då, för narkotikahundar. Och med de här bokstäverna, det var att man rymde ett 30-tal hundar i varje avdelning. Och då, innan de här hundarna gick ut, och det här ska jag slå ett slag för det, för det har ju försvaret kvar fortfarande. Det här att prova på en hund som du var inne på också. Det är ju så att Försvarsmakten behöver hela tiden, och det hade vi på hundskolan också, fodervärdar, att man får prova på att ha en hund under 1,5 år ungefär. Man får prova att ha en valp, man får liksom känna på hur det är. Det finns de som hjälper en under den här processen. Man har den här hunden i hemmet och sen så kommer de här hundarna, nu hoppar jag tillbaka till hundskolan, kommer de här in på hundskolan. Sen var det mitt jobb då, har de en vecka till exempel, sen gjorde vi det som är väldigt populärt nu, mentalbeskrivningar och mentaltester. Det fanns en som hette Lasse Westlin som liksom hade jobbat extremt länge med det. Synd var han var ingen som ville skriva böcker eller synas. Nej. Men en enorm kunskap. Så jag har haft mycket, mycket glädje att kunna vara nära han. Och då hade man hunden en vecka. Och så gick man ner och så gjorde man en mentaltest som vi kallar det.
Vad innebär det?
Det innebär att man tittar på hur hunden liksom registrerar olika saker. Hur öppen den är mot folk till exempel. Hur den kan ta ljud, hur den kan, om den skulle bli skrämd på något sätt, hur snabbt kan den komma tillbaka. Och så finns det en koefficient då som man hade, så vi säger att kanske från 100 poäng så ville man då att de gick till skydds till exempel. Okay. Och polisen, så fanns det ett urval där, och beroende på vars man jobbade, om jag var på skydds, ja, då kommer hundarna dit, eller var jag då på med min hundar så kommer hundarna dit. Sen var då mitt och mina kollegors jobb. Mitt jobb var ju då att träna den här hunden till ett specifikt ändamål, och sen skulle den ut i världen, exempelvis till Mosambik. Så jag då tränade hundar i Sverige på hundskolan, och så sen åkte över till Mosambik, träna de lokala förarna nere i Afrika för att sedan hjälpa människor i minröjningsprojekt.
Vi kommer till det. Väldigt spännande. Det tar vi lite senare. Men efter utbildningen, vad hände då? Tiden efter
det? Tiden efter det, då var det ju så att när man då la ner hundskolan så att säga, då var det, skulle jag då gå och jobba kanske till Försvarsmakten eller så vidare. Jag tyckte jag hade gjort mitt då under tjänstehundstid. Jag är ju passionerad jägare och har gjort det under hela tiden, även om jag jobbade då mycket med tjänstehundar. Det var då den här hundskolan-version kom till. Då. Och då var versionen då att fortsätta, och det gör jag fortfarande än idag, att jag är med på vissa projekt, till exempel med till exempel noshörningshundar i Afrika och PIC, alltså det heter Problem Animal Control. Men också när jag stöt på en hund som jag tyckte till exempel skulle passa för polisen, så kan jag då säga att den här hunden skulle kunna passa dit om ni vill göra av med den. Så, okay. Så min rekommendation till det här.
Så därav namnet?
Därav namnet, Hundskolan liksom, Vision. Och jag hade en vision också för det här att jag skulle vilja få att hundar och människor skulle kunna få det ännu enklare tillsammans. Alltså det här med tanke på inlärning. Hur kan man lära hundar? Hur kan man få dem att förstå enklare?
Jag skulle vilja beskriva dina träningsmetoder. Ja. Jag känner ju till dem. Vi har ju haft kontakt i många år, men med dina egna ord.
Precis. Alltså det handlar om man ska träna en hund är ju veta först vilket slutmål man är. Och det är klart att har man hållit på med någonting i 40 år, ja, då kanske enklare, då vet man slutmålet. Köper man sin första hund, ja, då är det ju lite svårare. Men det finns några sådana här grundbultar. Och man kan säga att det var det som kommer från erfarenheten med hundskolan, men sen att jag ville utvecklas och fortsätta utvecklas. För det är klart att när jag slutar på hundskolan i Sollefteå och hade kommit på då visionsripan, träning i små steg, så var det väl vissa av de tyngre namnen då som säger, men vad är det här för nymodigheter och så vidare. Men jag höll ju bara min linje.
När var det här i tid, tidsmässigt?
När kan det här ha varit i tid? Det här börjar ju vara då någonstans 2001, kanske 2002. Mm.
Det fanns skeptiker i branschen lite grann så, eller?
Precis, det fanns det. Och det var ju för att hela det här träningskonceptet som nu är liksom bara på 6 kontinenter med att träna i små steg med specialinriktad träning mot fågelhundar fanns ju inte, visionsriper och avansplattor. Och jag har ju haft möjligheten och lyckan att se liksom så många som har sina hundar träna och lyckas, men också för mig själv, så mycket enklare det har blivit. Jag minns ändå, fast jag var på det bästa stället, fast jag liksom fick börja min karriär på hundskolan. Ja, visst ska en hund kunna sitta, men hur bra behöver ett sitt egentligen vara när det sen då börjar flyga upp fåglar här, det ska fällas de här fåglarna, om man nu ska fälla de här fåglarna själv, så är det ett koncept som har underlättat. 2 unga hundar nu, och jag tänker också det som jag tyckte tidigast var svårast har blivit så mycket enklare. Därför att hunden är förberedd för det. Jag kan ju liksom stimulera en hund och tända jaktlust fast jag behöver inte vara på jakten. Och jag kan styra händelseförloppet.
Och det pratade vi om här innan, du och jag och Mattias, innan vi tryckte på rec, att vill man gå in i detalj så finns det nästan 7 års material från dig på vår tidning. Så gå in och läs alla Mattias artiklar där.
Precis, och då är de ju uppdelade liksom allmän fostran och inlärning, som det spelar ingen roll om man har en älghund eller en stövare eller en stående fågelhund. Mm. Och sen finns det ju då specialnummer tänkte till för apportören, det här ska du tänka på. Vad ska man tänka på? Kan man underlätta på något sätt om man har en grythund? Ja, det är ju om man vet hur gryten ser ut, vars de är och så vidare, så kan man ju underlätta. Sen har du ju hela det här webdog-konceptet där man då får följa en hund som har lärt sig fel. Mm. Och så hur många steg tar det för att rätta till det. man får lära en hund om man ska lära den rätt från början. Så får man följa och verkligen se hur små steg det är, men hur fort man kom framåt om man går de här små stegen.
Mm. Och de som inte känner dig, du sitter uppe i Arjeplog, men även om man bor nere i Smygehuk och Ystad och så vidare, så kan man ta del av dina tips. Berätta om det konceptet.
Precis, jag har ju flera koncept, men om vi tar webbdog-filmerna till exempel, det finns ju då på flera språk så att säga. Och det är ju då att det är streamad hundträning. Man tittar dem i telefonen, man är ute och går och tänker man så här, hur är nästa steg? Och då tittar man i telefonen, ja just det, nu ska jag lägga porten så här, eller nu ska jag kalla in hunden. När jag har min grågående framför mig, där kom det en annan hund på andra sidan vägen, han spetsar öronen, ska dit, vad är det nu hundskolan version säger, säg nu hit. Ska hunden direkt bryta och komma tillbaka? Kommer han inte tillbaka där för att han ser en person eller en annan hund längre bort på en gångstig, då kommer han inte att komma sen när han står själv på älg eller om man har skjutit några älgar för honom. Så det byggde upp på de stegen. Mm. Sen har ju jag tänkt, om man tittar på de här online-kurserna. Och det är liksom en del i framtiden också, men det kör jag nu. Och då kan man tänka sig att då är det, nu till exempel har jag då en som bor, eller några som bor i Finland. Någon som jag då pratar engelska med på den här kursen. Och så har jag någon som bor i Skåne. Och så någon som bor i Grums. Så liksom får de varje vecka får de uppgifter av mig. Spela in de här uppgifterna. Sänd tillbaka det här materialet till Hundskolan version. Jag tittar på det här materialet. Ge dem feedback. Tänk på det här. Nu höll du kopplet där skulle du ha gjort det där var inkallningen, där kommer visionsripan. Tänk på sen när du ska stå med stavar och hålla in hagelbössa, då kommer det att krävas det här. Och sen så får alla ta del, så det är precis som att hela den här, fast en bo i Helsingfors, en bo i Helsingborg i Skåne, så får de, är det precis som att de står bredvid varandra, de får feedback varje vecka och ser dem på varann, och sen så nästa vecka så tränar vi ett annat, och så gör jag det här oftast under 8 veckor.
Vad är det bästa med ditt jobb?
Det bästa med mitt jobb är egentligen alla människor som jag träffar och alla hundar och fantastiska miljöer som jag får vara i.
Känner du ibland att ni aldrig lär er? För det måste krävas tålamod och dig också. Du har ju haft folk, det blev en liten röd tråd där. Du har ju stött på folk genom åren som har haft tålamod med dig. De som lärde upp dig när du var 6-7 år och så vidare. Du känns som en man med väldigt mycket tålamod.
Ja, precis. Och jag ser det så här nämligen. Jag tänker så här, om min kund gör fel fast jag har sagt någonting, så måste det vara mitt fel som lärare. För det är ju jag som liksom ska guida den här personen att förstå, och får inte jag den personen att förstå, då känner jag att då är det jag som har gjort fel. Och då spelar det ingen roll om jag sagt det 5 gånger eller 10 gånger, utan, och jag tror att det är därför jag gillar utbildningen, därför att det är liksom, det måste ju vara mitt jobb att få dem att förstå.
När man har träffat dig på mässa och så vidare och du har dina utbildningar där på plats, så känns det som att du trivs. Du har det bra dagar på jobbet, eller hur?
Ja, precis. Jag många gånger tänkte om jag skulle göra något annat, men vad jag skulle göra, det är ju svårt.
Nej, du ska vara där. Och devisen, det finns inga omöjliga hundar, är lite det ni jobbar efter, eller hur?
Precis. Utan man kan säga så här att det handlar ju om vad hunden har för problem, till exempel hur man vill rätta till det här och gå de här stegen, och då kan man ju ändra en hund. Jag menar, det är ju få hundar som egentligen får den perfekta starten, utan det är saker kanske som hundägare som man inte har tänkt på, eller man släppte den här hunden för tidigt och ville att den skulle ta an på ett rävspår, men där stod det ett rådjur och så far hunden efter rådjuret. Och då blir det ju så att istället för att följa efter den här räven, så blir den mer och mer motiverad att springa efter rådjuret. Då står det då mycket rådjur, och räven är ju listig som vi var inne på tidigare. Så kan det bli svårt för hundägaren, och kan den inte bara då säga hit när hunden ser en annan hund längre bort på gatan, ja då kommer de aldrig att kunna kalla in den när den far efter något annat heller. Så här är, hela det här konceptet handlar ju också om att ligga steget före, tänka igenom innan vad du ska göra, och att det väl funkar när du väl ska göra det. Det är lite som i
Ja, för när vi pratade ju lite allmänt om inlärning här innan, om man ska få bästa effekt och sådär, en sån enkel basal grej som hit liksom. Det gäller inte slarva, eller vad tänker du där?
Nej, precis.
Inom att basic.
Precis, utan ska man lära en hund det, så skulle kanske många ha den valp här, valpen sniffar på gräsmattan eller ute nu till exempel, och så ser den lite intresserad och så säger man så här, här, kom här, men den fortsätter att sniffa där. Gör man det mycket, då kommer ju hunden att lära sig att man som person inte är betydelsefull, och kom jag inte hemma på er egen gård på gräsmattan, ja då kommer jag aldrig att kunna kalla in den hunden i fullt trev så att säga på det sätt. Hur ska man då göra för att lyckas? Är det något specifikt med mig eller nej? Det är ju bara att jag vet vad man ska tänka på. Så hur skulle man göra då? Om hunden står där i början och sniffar på någonting, ja då ska man inte säga hit. Men hundar är också så här att man ska inte ens börja säga ordet hit. För det är det svåra för en hund att lära sig. Utan man ska ha hunden i koppel. Man har en godbit som är anpassad efter hundens storlek. Nu sniffar hunden, men man håller den i koppel. När hunden tittar upp så visar man en godbit. Den backar snabbt bakåt med mjuka steg i kroppen. Då kom hunden av intresse komma mot den. När den då kom fram till en och dutta i handen, då får den godbiten. Då säger man sen varsågod. Varsågod betyder ingenting de första gångerna, men efter ett x antal repetitioner så kom du att säga till hunden så här. När de säger det här ordet, varsågod, så tappar han, hon eller hen intresset i mig. Och det nyttjar man sen, varsågod, har man då sagt hit. Så när hunden kom, berömmer man bra, där är rätt, och så säger man allt, avslutar man med varsågod. Mm. Har man sagt sitt så avslutar man med varsågod. Varsågod kanske man använder också in och ut ur bilar och in i när hunden ska äta och så vidare. Mm. Så tänk dig, först då lägger man på alltså beteendet. Man lär hunden beteendet, och det gör man då när man backar bakåt. Det här finns beskrivet allt i de här webbdoggfilmerna. Man backar bakåt, man får den här jämthunden eller grythunden eller fågelhunden mot sig. Den kommer, den kan ta det där. När man ser att den börjar förstå det, då börjar man säga så här, hit, och då kom hunden och berömmer han, duktig tjej, killen, ger den god biten, säger varsågod. Sen när hunden kan det, då börjar man göra det svårare och svårare. Och det betyder, vad är en svårighet? En störning. En störning för en hund, det kan vara en familjemedlem, det kan vara en boll som rullar, det kan vara ett löv, så mycket är störningar. Och det är de här störningarna i vardagen som hundägarna eller jägarna ska ta och nytta i sin vardagsdressyr så att säga, för att sen överföra det på själva jakten.
Jag tänker på det här, pandemihundarna blir ju ett begrepp. Mm. Okunskapen har väl sällan varit så stor som nu. Har du märkt det i din roll?
Man kan säga så här att egentligen lite okunskapen, utan jag tror det var det att många nu fick mer tid och de var hemma, och så sen så tog man på sig en hund. En del älskar det här och säger så här, det här ska jag aldrig mer vara utan, som det oftast blir om man kanske blir hundägare. Men en del sen då, när de inte fick ha hemmakontor och skulle börja gå tillbaka, och nu var det stora problemet med många av dem, eller en del av de här pandemihundarna, det är det att man aldrig lärde dem att vara själv, för nej, man var hemma hela tiden. Och en hund nu som är van att vara med familjen jämt, och helt plötsligt ska de då åka på jobbet, ja då kanske han riv huset så att säga istället, för den ska med, den har aldrig varit. Så det är viktigt att när man har en hund också, att man tränar dem under den här perioden och var själv korta stunder och sen bygga upp det.
Ja, för det går att träna in. Det är inte kört. Alltså, lyssna på det här. De behöver inte...
Nej, det är aldrig för sent så det kan man göra. Men det är klart att det kommer att krävas. Och problemet är ju då, som kanske ligger i människans natur också, de skjuter upp det jobbiga tills nu börjar jag på måndag. Och då går det inte att börja på måndag och försöka träna att hunden ska vara själv i 3 timmar. Utan det måste man göra i små steg, som all annan träning. Mm.
Men lyssna på det här, så ge inte upp. Det finns hopp. Och det är kanske ett framtida ämne också vi kan ha med i tidningen.
Absolut.
Vänja dem vid att vara ensamma.
Absolut.
Men vi nämnde om det innan. Något som jag alltid tyckte varit spännande, det är just med tjänstehundar. Och jag vet att du har tränat bombhundar i Namibia. Vi pratar om min hund, Mozambique-projektet, som plötsligt blir viktigt. jätteviktigt konkret. Det handlar om människoliv. Berätta om dina uppdrag. Framförallt Mosambik tycker jag var spännande.
Ja, precis, precis. Jag har ju under många år då tidigare träna hundar som ska söka efter miner. Det är ju de minhundar. Man kan säga så här att i länder där det har varit krig, så det man vill är ju plocka bort de här minerna. Mm. Och tänkte för många år sedan så kom den en sån här resolution, hur lång tid det skulle ta. Och det här är ju, nu pratar jag kanske bak 2003, då skulle det ta 400 år att röja de minerna. Det är ju det som är så grymt med en mina. En mina ligger ju fortfarande intakt. Det är ju faktiskt så att man hittar ju helt intakta miner från andra världskriget fortfarande, så att säga. Även ute i de här kustremserna som man kanske inte vet om, men det gör man ju. Mm. Så att det är ju ett enormt problem. Och det man vill göra då, det är ju det att när man ska flytta tillbaka där det har varit krig, det är att man kan börja odla så man kan få mat i de här länderna.
Basala först.
Ja, precis. Ja. Och det är ju där man kan säga att minhundarna tycker jag har sin styrka. Vi kan även titta, jag har gjort hundar tidigare, jag tänker mot forna Jugoslavien också där det var. Och där såg man ju om det, om man skulle gå in med maskiner som svenskarna ändå hade bland annat, och även andra nationaliteter som är tung, och så skulle de ta liksom smällar här när det gick med kätt. Och så skulle det smälla här, så var det mycket reparationer på de där, plus att man kunde ju inte köra in dem överallt för de är så tung. En hund kan man ju gå in var som helst med och söka och ta de här områdena i små sektioner och så vidare.
Hur går det till rent konkret?
Rent konkret är det så att och här har det varit lite olika historiskt och vilket land vi är i, men du kan få höra en, det finns en som heter fork pattern, det är liksom där man ska lära en hund och så säger man sök, ska hunden söka, och tänk dig nu med full koncentration, ska låta som en kutterspånsbåt, söka här, gå rakt fram. Om det nu flyger iväg en fågel eller springer en mangroves eller det finns en get längre bort, eller det är ett ljud av en bil eller ett plan långt bort, så kan inte hunden tappa fokus och titta.
Störningar.
Nej, där pratar vi störningar. Och ska den gå spikrakt ut, söka ut, hittar den inte här så ska den vända då, och måste alltid vända åt samma håll, tänk dig in till vänster till exempel, och gå tillbaka spikrakt där så den är på ett klarerat område, betyder att det vi vet att det inte är en mina. Sen flyttar man sig som förare ungefär 30 cm bara åt sidan. Och så säger man sök igen, och så får hunden söka ut igen som en tänker, och så ska den vända längst där borta och komma tillbaka. Vad är svårigheten både med hundar? Det är att det är ett extremt varande djur. Så skulle jag säga alltid vänd på 10 meter, då skulle hunden kanske tappa fokus just före det. Så i träning så måste man ju då ibland vända på 2 meter och ibland på 13 meter. Så där är ju extremt viktigt att veta hur hundar lär. Så att, och så säger vi nu kom hunden tillbaka. Flyttar jag med 30 cm i en skostorlek och så går hunden på. När hunden väl kände är minan eller sprängmedlet där, då ska hunden sätta sig. Nu måste den sätta sig rakt, den kan inte vrida sig åt något håll. Peka ut att där är den. När minan då är funnen där, då tittar man på den, kalla tillbaka hunden så hunden går spikrakt. Nu får den verkligen inte gå in. Utan backa tillbaka, komma tillbaka till föraren. Markerar man ut området manuellt, pikar man fram dem där med manuella pikare då. Sen flyttar man dem här och så spränger man dem ju tillsammans, alltså kontrollerat så att säga. Så det är ju ett enormt viktigt uppdrag, vill jag säga, för att få bort miner i världen idag. Det är svårt att hitta hundarna, det krävs ju mycket. Men också svårt att hitta, för tänk det, han, hon eller hen som ska jobba med det här. Och vi kan, om vi håller oss till Afrika, där oftast är extremt varmt också. Eller extremt blött. Så det är ju liksom, så under den torra perioden eller den varma perioden kan man säga, då kanske du kan jobba några timmar på morgon Och sen behöver man som förare av de här hundarna också ta en break, men för mentalt är det ju.
Men om, ja, precis. För man pratar om samarbete, det här är ju nästan, det måste ju vara den extrema formen av samarbete. Ja. Det är ju liv på spel, bokstavligt. Ja. Väldigt intensivt.
Här är det inte bara det att du förlorat SM eller inte, va, om inte hunden sätts. Och det är ju det, det är just det där, och man kan tänka egentligen allt det här som med hundskolan versioner, de här bygger ju på den här kunskapen att man måste gå de här stegen för att det ska liksom bli ett beteende. Ett beteende är alltid det bästa, för då gör hunden det mer för dig själv. Men det är jag och du som ägare då till antingen den här tjänstehunden eller till jakthunden som hunden säger så här: okej, husse eller matte, säg att jag ska komma nu eller plocka upp den där rapporten eller den där fågeln, inte den där fågeln som jag själv ser. Tänkte med det många gånger, så här trillar det ner fåglar, hunden ser dem här och säger de här ska jag ta. Men den har inte sett den där fågeln som har trillat ner till sidan. Nej. Och då ska jag kunna säga till hunden så här: titta här, du ska gå dit. Och då ska hunden säga så här: glöm det jag har sett. Jag ska lita på min matte, husse eller hen och springa i den där riktningen. Och det är det som är samarbete.
Precis, och de här Mosambik-uppdraget till exempel, du berättade innan att det är oftast kvinnor och barn som är ute och rör sig där. Det är oftast de som blir ledande. Och du hade varit tillbaka och du berättade att det hade blivit bättre situation.
Precis,
också.
Precis.
Det är ju, hur känns det i magen på dig?
Ja, det känns ju fantastiskt. Det är ju en av de där grejerna som man liksom, där man verkligen, och jag kan också lätt se mig tillbaka, tänkte då det inbördeskrig här länge, sen är det minerat, det är svårt med minering så att säga, att få de här områdena klarerade, det kostar ju mycket pengar såklart, resurser. Men sen också, jag har en sån där som jag aldrig ska glömma, vi är ute på ett minröjningsområde. Här är min tolk och en av dem som är nu som chef för det där andra området där det ska klareras eller röjas miner. Där de här har varit i två olika politiska partier och tidigare liksom kriga mot varann, och nu står de united och bygger upp det här landet. Så det är helt fantastiskt att se, både att man är läst krig, man liksom får ett välfungerande land, man vågar det som är oftast kanske självklart i Sverige, att vi bara kan gå ut i skog och mark, och nu pratar jag inte om allemansrätten utan nu pratar jag om att det inte ligger miner. Så det är så man får tänka, att för många är det inte alls att man bara kan ge sig ut hur som helst.
Vi tar mycket för givet ibland.
Verkligen.
Viktigt med perspektiv. Vad har du ju fått genom ditt jobb?
Det har jag verkligen fått genom mitt jobb.
Ja, och vi ska alldeles strax prata lite framtid. Vi har många uppdrag här på bygget idag, men det är många som går i hundtankar ständigt, och jag vet att folk skulle behöva lite tips och råd på vägen, vad man bara tänka på innan man köper hund. Har du några allmänna tips att ge? Svårt såklart, för alla är ju olika, alla är olika situationer med konstellationer och så vidare, men några allmänna tips som brukar...
Absolut, jag tänker så här, att oavsett vilken hund man ska ha så kommer ju, oavsett hur mycket man får låtsas att man är jägare så att säga, så är ju de här hundarna stora delar av tiden en ren sällskapshund. Mm. För jag brukar säga det, att hur än mycket är jag, och tänkte jag kanske får ut 120-150 dagar och sen då träning på det, så jag får ju verkligen vara ute och liksom ha jakthundar. Men det jag gör mest med mina hundar, eller mina hundar som jag tränar, eller någon, oftast är det många andra som äger de här också, så är det ju att jag ska ge dem mat och vatten och dammsuga efter dem. För det ska jag ha dem 365 dagar per år. Det man ska ta med sig, att om man tänker så här att ja, men det gör inte så mycket att hunden är ute på gården och man säger hit, det vore väl bra om man kom. Men nu skriker ett barn samtidigt, eller sambon säger håll du koll på potatisen. Och så ser man mellan fingrarna, precis, störningar. Då kom det att vara mycket, mycket svårare. Utan tänk så här, om man har bestämt sig att hunden ska sitta stilla i köket, och så håller man på i köket, och så kom en om ni som har familj till exempel, om någon i familjen säger någonting, att då säger man så här, varsågod till hunden, och så säger man, vad sa du för någonting? Absolut, okay. Maten är snart. Det där lilla att man säger varsågod, som jag var inne på tidigare här på samtalet, är ett sånt otroligt viktigt också ord, för det betyder att övningen starta och stoppa. Mm. Och om vi tar några exempel, vi tänker oss de drivande hundarna eller de ställande hundarna. För de, för att styra jakten, så blir hit en av de viktigaste liksom kommandorna. Är inte viktigt, säger du då, för om man skulle ha en fågelhund, alltså en apportör eller en stötande hund eller en stående fågelhund, absolut. Men för att styra jakten där, så är det liksom sittet som blir den stora och koppla ihop med stadgan då, som det heter. Så att det är olika där vilket ord som är det mest viktiga.
Jag förstår. Framtidsplaner, Mattias. Nästa steg för hundskolan, vision. Det är en bransch i ständig rörelse.
Det är en bransch i ständigt rörelse, och sen är det ju också just det jag vill vara, att jag hela tiden, jag är inte mätt fortfarande. Nej. Precis som jag menar, hade förmånen att vara på hundskolan som var en av, jag menar, världens största hundskolor under ett tag där.
Unge herr Westerlund.
Unge herr Westerlund, så liksom vill jag utvecklas. Och det är samma här, jag har också bestämt mig så här att den dagen jag tappar det, att jag inte vill bli mer effektiv eller finns det något annat sätt att göra det här på och så vidare, då ska jag sluta med det här. Men då är då problemet, vad ska jag göra? Mm. Men jag har också bestämt en sak till, och jag hoppas jag kan hålla den här. Att jag inte heller håller på för länge. Utan när man, om den gnistan försvinner, då ska jag sluta. Mm.
Vi hoppas att du är med oss lång tid framöver, och vi uppskattar det. Privat, vad händer härnäst? Har du framtida jaktäventyr på gång, eller vad vill du göra framöver?
Absolut, det är ju hela tiden. Man kan säga så här att nu har jag ju då, om vi tittar då på två egna unga hundar. Så de ska jag lägga tid på här och ge dem så rutinerade som möjligt. Jag ska faktiskt ta ut dem också på jaktprov här, så det blir lite säsongen att jag gör någon kurs mindre nu. Eller jag har egentligen flyttat, man kan säga, istället för att ha lördag och söndag så har jag kurser tisdag och onsdag kanske då, och så vidare. Så att det ska jag göra. Sen så ska jag vara mycket i vårat västland i västen, i vackra Norge här, så att det ser jag fram emot att spendera tid där, bli tillbaka till Afrika i april, maj någon gång igen, så att det rullar på.
Blir det några mässor framöver?
Det blir det, jag har inte bestämt än vilka. Nej. Exakt som jag ska vara på.
Hur som helst, håll utkik på magasin Vildmarken, där finns mycket kunskap samlat. Stort tack för att du kom hit, Mattias.
Tack, och tack till lyssnarna.
Vildmarken podcast. Hitta fler avsnitt och ta del av vårt digitala magasin på vildmarken.se.